Man kunde bli helt galen av att vänta på telefonen. Vi hade två telefoner i radhuset, men bara ett nummer. Så om någon annan i familjen satt och pratade länge när man själv väntade på samtal, ja, då stod man ju där bredvid, stampa och hoppades och gestikulerade att de snart skulle lägga på. Du lyssnar på Tonårsdrömmar 80-talspodden. Jag heter Pernilla Gillback och idag ska jag berätta om telefonen. I det förra korta avsnittet berättade jag om mitt tonårsrum. Och idag ska jag alltså berätta om vår telefon. Eller om våra telefoner. Den ena av våra två telefoner stod i mammas arbetsrum. Den andra stod en trappa ner i vardagsrummet. Så det var i mammas arbetsrum eller i vardagsrummet som allt spännande hände. Tidigt var det nästan alltid mamma som svarade i telefon. Och mamma var inte direkt någon som mina kompisar var rädd för. Nej, tvärtom. För mina kompisar trivdes hemma hos oss. Det hände ganska ofta att de hamnade runt köksbordet och pratade med mamma långt efter att jag hade lämnat rummet. Men telefonen kunde också vara lite komplicerad. Jag minns till exempel en av de första gångerna en kille i klassen ringde hem till mig. Han presenterades inte. Mamma svarade, lyssnade en stund och så började hon skratta lite. Sen sa hon, nu gör vi så här. Du lägger på och så ringer du igen och presenterar ordentligt. Killen la på och när telefonen ringde igen så presenterade han sig. Jag vet inte, men kanske fick han nytta av det där. Telefonen var också där mycket av det tidiga kärlekslivet utspelade sig. Det var där man gjorde slut. Fråga tjänster gjorde man oftast på skolgården, men att göra slut, det gjorde man gärna över telefonen. Och ofta ringde man inte ens själv. Man lät en kompis ringa och säga, Pernilla, gör slut med dig. Det fanns till och med rykten om att man kunde ringa och låta en ettöresmällare smälla i luren. Som ett slags symboliskt pang. Ihopet var slut. Telefonen kunde också skapa ganska mycket irritation i familjen. Om man väntade på ett samtal och någon annan pratade länge så kunde man ju bli galen. Man stod där och lyssnade efter klicket när de skulle lägga på. Och man ville inte alltid att mamma skulle svara heller. Alla samtal ville man kanske inte att hon skulle veta om. Så ibland sprang jag genom huset för att hinna först till telefonen vid den där skarpa signalen. Det gick också att lyssna på varandras samtal i de här två telefonerna. Om någon pratade i telefonen i mammas arbetsrum så kunde man lyfta luren på nedervåningen i radhuset och höra allt som sades. Men man lärde sig ganska snart att höra det där speciella klicket och ett speciellt sus om det var någon i den andra luren. Och jag tror oftast var det inte meningen att tjuvlyssna på varann utan det kanske bara var någon som lyfte på luren för att ringa och inte visste att någon annan satt i telefon. Det var alltså ingen avlyssningsutrustning och det var ingen vi sysslade med att avlyssna varandra. Men det gick och det var ju någonting som gjorde att man kunde bli lite nervös när man satt i telefon. När jag var 17 år fick jag något som jag hade tjatat länge om. Jag fick ett eget telefonnummer. Den telefonen med det numret stod på nattduksbordet bredvid min säng. Den var lite beige med snurrskiva. Och jag hade klistrat på små klistermärken, ni vet såna där små luddiga som man kan dra fingret över. Det var ju något speciellt med att stänga dörren till rummet och lyfta luren. Det kändes nästan som att man levde i ett eget universum. Det kändes vuxet. Utanför fanns familjen. Men inne i rummet fanns bara jag och rösten i telefonen. Jag kunde prata i timmar med en kompis. Och sen när vi hade lagt på fick jag kanske skynda mig ut genom dörren för att möta samma person i stan. Innan jag fick ett eget nummer så var telefonen ibland ett problem för resten av familjen. För deras samtal var liksom underordnade mina. Men när jag fick ett eget nummer så uppstod ett annat smärre problem, telefonräkningen. Det var ju någon gång mamma försökte säga, Pernilla, kan du prata lite mindre i telefon för jag fick ganska höga räkningar. Men jag tror att jag glömde de där förmaningarna ganska snabbt och jag var tillbaka i timlånga samtal. Sen kom telefonsvararen och den förändrade ju allt. Jag minns att den kostade drygt 600 kronor och det var ju mycket pengar då. Men det var värt varenda krona. För före telefonsvararen så kunde jag nästan inte lämna huset under perioder. Tänk om någon ringde. Tänk om jag missade något. Nu kunde ju jag gå ut. Och när jag kom hem kunde jag se direkt. Ett grönt blinkande ljus betydde att någon hade ringt. Ett rött stilla ljus däremot betydde att ingen hade försökt nå mig. Och spänningen när man tryckte på knappen och spelade upp meddelandena, den är svår att beskriva. Ibland, oftast faktiskt, så var det ett riktigt meddelande där. Det var en röst, en hälsning. Men ibland var det bara tyst. Ett tyst meddelande. Och då kunde jag bli tokig. Vem var det? Vad ville han eller hon? Varför sa personen ingenting? Samtidigt så var ju det där lite bra, för då kunde man ju alltid hoppas, det var säkert den där killen jag ville skulle ringa. Det fanns ju liksom en liten sån förklaring att han hade kanske ringt men inte lämnat meddelande. Även om telefonen egentligen bara var en apparat så rymde den på något sätt hela tonårslivet. Telefonen stod där på nattduksbordet och ibland kunde ett enda samtal förändra hela kvällen. Du har lyssnat på Tonårsdrömmar 80-talspodden och på mig, Pernilla Gillback. Tipsa gärna någon annan om att podden finns och lyssna på mig när jag dyker upp här igen. Men tills dess så säger jag hej så länge. Hej då!